As a youth, I visited the 1964 World Fair.
Som tonåring besökte jag världsutställningen 1964 i New York. En av mina favoritställen var vår kyrkas paviljong med en imponerande kopia av Salt Lake-templets spiror. Där såg jag för första gången filmen Människans sökande efter lycka. Filmen som beskriver frälsningsplanen med Elster Richard L. Evans som berättare hade ett väsentligt inflytande på många besökare, däribland mig. Bland annat sa Elster Evans: livet erbjuder dig två dyrbara gåvor. En är tiden. Den andra är den fria viljan. Friheten att använda din tid till vad du vill. Du har rätt att byta ut din livslott mot flyktiga nöjen. Du kan byta ut den mot köttets begär. Du kan investera den i ha-begär. Du har rätten att välja, men det här är inga fynd, för du finner inga bestående tillfredsställelse i detta. Varje dag, timme och minut av ditt jordiska liv måste du någon gång redogöra för. Och det är detta liv som du ska leva i tro. Och visa att du kan välja gott istället för ont, rätt istället för fel. Varaktig lycka istället för endast tillfälligt nöje. Och din eviga belöning bestäms utifrån dina val. En Guds profet har sagt: människorna är till för att de ska kunna ha glädje. En glädje som omfattar livets fullhet. Ett liv som är ägnat åt att tjäna andra, att älska och skapa harmoni i hemmet. Och åt frukten av ärligt arbete och att acceptera Jesu Kristi evangelium med deras bud och befallningar. Endast genom detta, sa Elster Evans, kommer du att finna sann lycka. Den lycka som inte försvinner med ljusen och musiken och människoskarorna. De här orden förmedlar sanningen att vårt liv på jorden är ett förvaltarskap av den tid och de val som vår skapare har beviljat oss. Ordet förvaltarskap får oss att tänka på Herrens helgelselag, som har en ekonomisk roll, men mer än så är det en tillämpning av en celestial lag på livet här och nu. Att helga något är att avskilja det eller inviga det som en helig sak ägnat åt heliga ändamål. Sann framgång i livet kommer av att helga våra liv, det vill säga vår tid och våra val till Guds ändamål. När vi gör det så tillåter vi honom att höja oss till vår högsta bestämmelse. Jag vill tala med er om fem beståndsdelar i ett helgat liv. Renhet, arbete, respekt för den fysiska kroppen, tjänande och redbarhet. Som frälsaren visade så är ett helgat liv ett rent liv. Medan Jesus är den enda som har levt ett syndfritt liv, kan de som kommer till honom och tar på sig hans ok göra anspråk på hans nåd som gör dem till det som han är, skuldfri och obefläckad. Med djup kärlek så uppmuntrar Herren oss med följande ord: omvänd er alla jordens ändar och kom till mig och bli döpta i mitt namn så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den heliga anden. Så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen. Helgelse innebär därför omvändelse. Envishet och upproriskhet och bortförklaringar måste överges och ersättas med undergivenhet. En önskan om att få bli visad till rätta och att acceptera allt det som Herren anser lämpligt. Det var det som kung Benjamin kallade att lägga av den naturliga människan och ge efter för den helige andens maningar och bli en helig genom Herren Kristi försoning. En sån person har fått löftet att kunna uthärda den helige andens närvaro. Ett löfte som ihågkoms och förnyas varje gång en ångerfull själ tar del av Herrens sakrament. Elster B.H. Roberts förklarade hur det sker med följande ord: den människa som vandrar i Guds ljus och visdom och kraft kommer till sist genom själva associeringens kraft att göra Guds ljus och visdom och kraft till sin egen samt väva dessa briljanta strålar till en gudomlig kedja som länkar henne för alltid med Gud och Gud med henne. Detta är summan av Messias gåtfulla ord. Du, Fader, är i mig och jag i dig. Det finns inget större än människa kan uppnå. Ett helgat liv är ett arbetsfullt liv. Jesus ägnade sig tidigt i sitt liv åt det som tillhörde hans fader. Gud själv förhärligas genom sitt verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för sina barn. Det är naturligt för oss att vilja delta med honom i hans verk. Och när vi gör det så bör vi inse att allt heligt arbete är Guds arbete. Thomas Carlyle sa: allt sant arbete är heligt. Det finns något gudomligt i allt sant arbete, hur enkelt det än är. Hela jorden är fylld med arbete som når upp till himlen. Gud har utformat den jordiska tillvaron så att den nästan ständigt kräver ansträngning. Jag minns profeten Joseph Smiths enkla ord: genom ständigt arbete kunde vi skaffa oss tillräckligt levebröd. Genom arbete bär vi upp och berikar livet. Och arbete gör det möjligt för oss att överleva besvikelser och tragedier under jordelivet. Prestationer som uppnåtts med möda ger oss en känsla av självförtroende. Och arbete bygger och förfinar karaktären, skapar skönhet och är vårt redskap när vi tjänar varandra och Gud. Ett helgat liv är fyllt med arbete, ibland enformigt, ibland tröttande, ibland ouppskattat. Men alltid arbete som förbättrar, skapar ordning, stöttar, lyfter, betjänar och strävar uppåt. När jag nu har lovprisat arbetet måste jag också säga ett vänligt ord om fritidsaktiviteter. På samma sätt som heligt arbete ger välbehag åt vilan är sund rekreation arbetets vän och stödjande kamrat. Musik, litteratur, konst, dans, teater, idrott. Allt kan skapa ett sunt nöje som berikar vårt liv och helgar än mer. På samma gång behövs det knappast sägas att mycket av det som anses vara underhållning i vår tid är grovt och förnedrande, våldsamt, själlöst och slöseri med tiden. Det bara säger jag bara genom att börja. Ironiskt nog så krävs det ibland hårt arbete för att hitta hälsosam rekreation. När underhållning går från sundhet till synd så bryter den ned det heliga livet. Ta er därför i akt så att ni inte anser det som är ont vara av Gud. Ett helgat liv respekterar den ojämförliga gåva som vår fysiska kropp är, en gudomlig skapelse i Guds egen avbild. Det centrala ändamålet med den jordiska tillvaron är att varje ande ska få en sån kropp och lära sig utöva moralisk handlingsfrihet i köttets tabernakel. En fysisk kropp är också en väsentlig del för upphöjelse som endast sker i en fullkomlig kompilation av det fysiska och det andliga. Och det ser vi i den fantastiska kombinationen i vår i Jesus Kristus. I den här fallna världen är en dels liv smärtsamt och korta. En del kroppar är vanskapta, missbölda och kan knappt hålla sig vid liv. Ändå så är livet långt nog för att varje ande och varje kropp kvalificeras för uppståndelsen. Det som tror att kroppen bara är resultatet av en slumpmässig evolution känner inget ansvar inför Gud eller någon annan för hur de behandlar eller använder kroppen. Men vi som har ett vittne om den bredare verkligheten av förjordisk, jordisk och efterjordisk evighet måste tillstå att vi har en plikt mot Gud vad det gäller kroppen som kronan på hans fysiska skapelseverk. Paulus förkunnade: vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp och i er ande som tillhör Gud. När vi accepterar dessa sanningar och president Thomas S. Monsons anvisningar under förra generalkonferensen vill vi verkligen inte vanpryda kroppen som med tatueringar eller försvaga den som med droger eller befläcka den som med otukt, äktenskapsbrott eller oanständighet. Eftersom kroppen är vår andes redskap är det väsentligt att vi tar hand om kroppen på bästa möjliga sätt. Vi borde helga kroppens alla krafter till att betjäna och befrämja Kristi verk. Paulus sa, så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Jesus visade att ett helgat liv är ett liv i tjänande. Några timmar innan hans försoningsvånda inleddes så tvättade Herren ödmjukt sina lärjungars fötter och sa till dem, om jag nu, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren inte för mer än sin herre och budbäraren är inte för mer än den som sänt honom. Det som stillsamt och omtänksamt går omkring för att göra gott är ett föredöme på helgelse. Ingen i vår tid visar på ett fullkomligare sätt den egenskapen i det dagliga livet än president Thomas S. Monson. Han har utvecklat ett lyssnande öra som uppfattar andens svagaste viskning om någon som behöver hans utsträckta hand och hjälp. Thomas Monson svarar ofta genom enkla gärningar som bekräftar Guds kärlek och medvetenhet, men svarar. Det gör han alltid. Jag finner i min farfar och farmor Alexander DeWitt och Louise Vickery Christofferson exempel på sådan helgelse. Farfar var en stark man och duktig på att klippa får på den tiden där det inte fanns elektriska saxar. Han blev så bra på det och en dag så sa han att på en dag klippte jag 287 får och kunde ha klippt 300 om det funnits fler, men vi hade inte fler. År 1919 så klippte han över 12 000 får och tjänade $2,000. Pengarna skulle avsevärt ha uttakat hans gård och renoverat hans hus. Men ett kall att verka i södra staternas mission kom från bröderna och med Louises fulla stöd tog han emot kallet. Han lämnade sin hustru som då var havande med deras första son, min far, och deras tre döttrar med pengarna från fårklippningen. Efter en glädjefylld återkomst 2 år senare i Ektogen. Våra besparingar räckte under de 2 åren och vi hade $29 kvar. Ett helgat liv är ett liv med integritet. Vi ser det hos mannen och hustran som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Vi ser det hos fadern och modern som visar att deras högsta prioritet är att vårda sitt äktenskap och försäkra sig om sina barns fysiska och andliga välfärd. Vi ser det hos dem som är ärliga. För många år sedan så lärde jag känna 2 familjer som var i färd med att lösa upp ett kommersiellt företag de ägde tillsammans. Företagsägarna består av 2 män, vänner och medlemmar i samma kristna församling. Och de hade startat företaget tillsammans många år tidigare. De hade generellt sett ett positivt förhållande som företagspartner. Men när de blev äldre och nästa generation började ta över arbetsuppgifter så uppstod det konflikter. Slutligen så beslöt alla parter att det var bäst att dela upp tillgångarna och gå skilda vägar. En av de 2 ursprungliga ägarna kom med hjälp av sina advokater på ett sätt att skaffa sig en väsentlig ekonomisk fördel i företagets upplösning på bekostnad av den andra partnern och hans söner. Under ett möte så klagade en av söderna på det orättvisa i detta och vädjade till den första partnerns heder och kristna tro. Du vet att det här inte är rätt, sa han. Hur kan du dra fördel av någon på det här sättet, speciellt en broder i samma kyrka? Den första partnerns advokat svarade, väx upp, hur kan du vara så naiv? Redbarhet är inte naivitet, men däremot är det naivt att anta att vi inte är ansvariga inför Gud. Frälsaren förkunnade, min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset och så att jag, sedan jag lyfts upp på korset, skulle kunna dra alla människor till mig för att människorna, liksom jag hade lyfts upp av människor, på samma sätt skulle kunna lyftas upp av fadern att stå inför mig för att dömas efter sina gärningar, vare sig de är onda eller onda. Den som lever ett helgat liv försöker inte dra fördel av en annan person utan vänder hellre den andra kinden till. Och om någon kräver hans livklädnad ger honom sin mantel också. Frälsarens strängaste tillrättavisning gäller de skenheliga, och skenhelighet är oerhört nedbrytande. Inte bara för den skenheliga utan för alla som iakttar eller känner till hans uppförande, speciellt barnen. Den bryter ner tron, medan heder är den rika myllan där hans tronsfrö blomstrar. Ett helgat liv är en skön sak att skåda. Dess styrka och stillhet är som ett mycket fruktbart träd som är planterat i ett bördigt land vid en klar ström och som bär mycket frukt, dyrbar frukt. Av särskilt stort värde är inflytandet en helgad man eller en kvinna har över andra, speciellt över de som står dem närmast. De många helgade personerna som gått före oss och andra som lever ibland oss nu har ibland hjälpt till att lägga grundvalen för våran lycka. Och på samma sätt så kommer framtida släkten att hämta mod från ditt helgade liv och känna sin skuld till dig för det de har fått som verkligen betyder något. Må vi helga oss själva som Guds söner och döttrar så att vi när han visar sig ska bli lika honom, ty vi ska se honom som han är. Så att vi kan ha detta hopp. Detta ber jag med Jesu Kristi namn. Amen.